Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24 som jag, Henrik Thorsson, gör tillsammans med Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, tack, tack.
Och vi har ju hållit på 43 gånger. Det här är 43 gången i alla fall. Vi har gjort 42 avsnitt före det här. Och nu har det ju varit konvent. Demokraterna har haft konvent. Det blev ju storslaget. Folk var uppe på natten då här i Norden och såg på det där. Och väldigt bra betyg fick de ju, måste jag säga, i pressen efteråt också, tycker jag nog. Men nu är det blev lite sen tyst på något vis efteråt. Och jag vet inte, hann du följa det mer sen? Vad var ditt intryck allmänt sett? Inga överraskningar eller?
Nej, det var det väl, inte egentligen att det som jag ju mera reagerar på är väl kanske liksom hur folk resonerar och reagerar här. Och det här är inte någon kritik egentligen vare sig mot så att säga, journalister eller mot folk, men att det slog mig att jag har flera gånger fått en sån här fråga som att ja, är det säkert nog att Harris vinner? Och det är det ju inte, men det är ju klart att som massmedia rapporterar hennes liksom popularitet och den här driven de har bland demokraterna och berättar hur mycket pengar de har samlat in, vilket ju är massor. Mm. Jag kan förstå att folk lätt får den uppfattningen, att man får en kanske lite snedvriden bild av det hela. Men att jag hade ju tänkt att vi skulle se lite på de opinionsmätningarna idag för att lite klargöra hur det verkligen ser ut. Men
är det meningsfullt att titta på dem allmänt sett innan vi går in på dem? Alltså är det, för du brukar ibland säga att det är lite, eller jag får en känsla av att det är lite så här halvintressant ändå förrän det blir val. Eller?
Alltså, jag tycker att de är intressanta, men att jag ser ju aldrig på enskilda opinionsmätningar, utan jag ser ju vad de väger samman. En massa, för att då får man en klar bild för en enskild mätning där man har frågat av 1000 personer i hela USA, så den kan ju vara väldigt chansartad, så därför så brukar jag följa med de här Real Clear Politics och sådana som helt enkelt tar snittet av de 8 senaste, så att då får man ju en liksom klarare bild av saker och ting, eller för mig så känns det mera trovärdigt helt enkelt.
Just det, okej.
Men en annan grej som, innan vi går in på de opinionsmätningar, för det finns ju annat att tala om också naturligtvis, men en sak som jag reagerar på som jag normalt sett inte brukar kolla, så det är ju att om det är Trump eller Harris som de här folk som alltså varslagningsmänniskor, vad de lägger pengar på, och de senaste dagarna så har det faktiskt varit Trump som folk har spelat mera på. Det kan ju hända att oddset har stigit lite i takt med att demokraterna har fått så mycket uppmärksamhet, det vet jag ju inte någonting om, men att det är ju rätt intressant att det är demokraterna som har hållit partikonvent, fått med allt vad det innebär i form av massmedial uppmärksamhet, men att det tycks vara Trump som folk lägger pengarna på i alla fall.
Ja, men kan det vara så att man lägger pengarna på den som man känner mest på, eller på den som verkar vinna nu?
No, precis, det där är ju en evighetsfråga. Det är ju likadant i fotboll, alltså folk tippar ju gärna med hjärtat också naturligtvis, att det är liksom så svårt för mig att lägga pengar på att Arsenal ska, nu spela jag inte i och för sig, men att om vi säger att jag skulle göra det eftersom jag håller på Arsenal i engelska ligan, så att det skulle väl lite kännas lite taskigt då att spela på att de ska förlora mot Tottenham och sitta där och fundera om vem man ska hålla på.
Ja, just det.
Så det är klart att det är ju Det handlar ju om att ge och ta det där.
Men det är alltså betting, alltså man satsar på vad man tror. Ja. Och så den som är minst sannolik kan man då få högre gånger i insatsen om den ändå vinner och så vidare. Så här fungerar det.
Precis. Och de där oddsen så har jag inte kollat faktiskt. Jag bara noterat att det har spelats mer på Trump, och det var just jag kanske lite förvånad att det skedde just i samband med det här demokraternas partikonvent. Men att Det kan hända att det är helt logiskt.
Det var ju fram till nu, var det 5 kandidater? Eller jag vet inte om de andra 2 är kvar. Men att en kandidat drog sig i alla fall ur, har det någon betydelse? Och vad har det för betydelse?
Det handlar ju då om att den här Robert F. Kennedy Jr. som var alltså klart starkast av de här utfyllnadskandidaterna. Mm. Han har ju dragit sig ur och meddelade att han stöder Trump. Och det betyder ju inte att alla hans väljare automatiskt går och röstar på Trump. Det kan ju hända att de stannar hemma och så vidare. Men att Trump har att svara med att han har egentligen alltid tyckt om den här RFK Jr. och att han är en bra kar och så vidare. Det tilltalar i mitt absurda sinne för humor. Ja, för att,
vi har ju pratat om honom lite tidigare.
Ja, alltså,
konstiga grejer. Ja,
det var han med masken i huvudet. Ja. Och allt vad det
var. Var det en apa i Central Park eller var det en björn? Eller vad var det för något?
Ja, björn var det väl. Överkörd björn som hade satt, lagt dit och fejkat att någon har kört med cykel i Central Park.
Och hans släktingar som hela tiden måste dementera, alla JFK-släktingar och Robert F. Kennedy-släktingar går ut och dementerar allting, eller liksom tar avstånd från honom direkt, han gör ett utspel.
Jag betonar att visserligen så att Kennedy är ett namn med politisk anor som inte kan räkna med den där.
Ja.
Men kan ju tillägga då att den här Trump nu då, som plötsligt tycker att alltid har tyckt att RFK Jr. en bra kar, så att jag kollar lite. Det var inte svårt att leta fram vad Trump har sagt om det här under försommaren. Han kallar honom för left-wing lunatic, alltså typ vänstergalen. Och sa då att av alla i den där Kennedys släkten så den där den knäppaste av alla.
Nej, det är sant. Ah, ja.
Ja, det var ganska underhållande.
Men han verkar ju helt... Men alltså, vad betalar han med? Betalar han med lite poäng då, procent här?
Precis. Att det är ju så att han har haft ungefär en 5% i de här gallupmätningarna. Mm. Och säg nog då att av de där 5 så... Jag bara drar till med någonting här. Och säg nog att 2% stannar hemma och 2% röstar på Trump och 1% röstar på Harris. Så det är ju ändå en nettovinst för Trump helt enkelt. Mm. Så eftersom det är så jämnt som det är i de där avgörande delstaterna, så vad som helst kan ju egentligen fälla utslag sen i slutändan. Men att just med den där Kennedy, så i det där avskedsinlägget han hade, de förklarade varför han tackar för sig och så vidare, så att det visar sig att den där kan så vet ju inte ens hur valmetoden fungerar.
Nej, vad sa han då?
Det är ju så då att det är ju 538 elektorsröster som står på spel, och man ska 270 för att vinna, och om det blir 269 mot 269 så får ju representanthuset, eller om det inte är någon som får 270 eller mer, så ska representanthuset avgöra.
Mm.
Och han menar ju att han trodde ju sig ha chans att vinna ifall valet slutar 269, för att representanthuset sen skulle kunna välja honom till president som en ren kompromisskandidat.
Mm.
Men det är ju bara det att du kan inte bli vald om inte du har fått en enda elektorsröst.
Nej, han har inte fått någon.
Så att det skulle vara en annan sak om han skulle varit med och vunnit i en enda delstat.
Mm.
Och då skulle han vara valbar, för att representanthuset får ju välja president mellan de 3 som har fått flest elektorsröster.
Mm.
Men har du 0 så har du 0.
Ja, precis.
Men det är ju ganska intressant att du är med i ett presidentval och inte ens vet hur det går till.
Men valet har ju inte varit så att...
Men han menar att ifall det skulle ha blivit 269 lika, så skulle han kunna bli den här kompromisskandidaten. Och det skulle han ju inte bli i alla fall. Alltså det är ju inte så många som tar honom på allvar. Men att redan att han som tror att det skulle vara möjligt rent teoretiskt, så är ju ganska anmärkningsvärt att du ställer upp i en tävling och inte känner till reglerna.
Men jag menar, kunde inte han vinna 3 man någonstans och sen blir det jämnt resten av dem, fördelat mellan de 2 då?
Han var ju inte som så stark i någon del.
Nej,
så att, han var ju inte ens i närheten. Vi ska komma ihåg att Ross Perot i valen 1992 så fick typ, var det 18 eller 19% av röstarna. Mm. Men inte var han heller ens i närheten av att vinna i någon delstat. Mm. Han kanske hade något typ 25% som mest, men att, eller någonting sånt. Men att det var ändå någon av de här, Bill Clinton eller George Bush, den äldre, som hade mer. Så att han var inte ens nära, fast han var mycket, mycket starkare än vad den här Kennedy var.
Ja, för du måste ju vinna i en stat för att få elektron. Du kan ju inte komma, du får ju inga om du kommer två eller tre här.
Nej.
Så det är ju det som är viktigt att komma ihåg. Men de här opinionsmätningarna, vad ska man säga om dem då? De kommer ju vara fokus nu, och man undrar ju lite, liksom, vad är det? Vad har du tänkt om dem? Vi tittar ju mest på Real Clear Politics, du och jag. Eller jag gör det i alla fall. Men...
Ja, no, det är nog samma med mig. Och vi hade ju snackat här tidigare om att ta in några andra exempel. CNN och Fox News och vad det var. Men att vi kan... Det är just som du säger, att du, liksom jag då, kollar mest på Real Clear Politics. Mm. Det handlar ju mycket om att det finns så många intressanta tidningsartiklar där som ofta då är helt gratis dessutom, och därför går jag automatiskt in där. Mm. Men då har de också en karta över USA där man kan följa med vem som leder i vilken delstat. Om man vill kolla det själv, så det är bara att söka på RCP Electoral Maps, och så kommer man in på det direkt. Och det här, medan Biden ännu var med, så då ledde Trump där i somras med, det blir lite nördigt här med en massa siffror, men 325 mot 213. Men då var det jämnast i, och det låter förstås väldigt mycket, alltså den där skillnaden, men att det svänger ju snabbt om det svänger i några delstater, och då var det som jämnast i Wisconsin, Virginia och Michigan. Där var det 38 elektorsröster som det här stod på spel, och så att om demokraternas kandidat, det vill säga då Biden, numera Harris, skulle komma ikapp, så skulle det vara 287 mot 251, och det är det nu helt enkelt.
Till fördel till?
Ja, alltså det är ju för att Trump leder ju ännu de 287 mot 251. Att ska jag vet noga, för jag skrev upp det där datum, att det var 4 augusti som Harris då gick förbi i vilken delstat som var den sista av de där. Så att, och detta då alltså under en period då Trump strax innan hade blivit utsatt för ett mordförsök och kändes oslagbar och hela det där köret. Men så att om vi lekar med de där siffrorna, om vi liksom bara för exemplet skulle tänka oss att de här siffrorna stämmer, det kan vi ju inte veta, att om det faktiskt skulle bli sådär, om det skulle vara val idag. Nå, då betyder det att då behöver Harris 19 elektorsröster till för att vinna, för att då är ju hon uppe i 270 och Trump är nere i 268. Och det är ju det intressanta då, eller som kuriosa, eller vill säga, så att det är precis det antal elektorsröster som finns i Pennsylvania, där det alltid är strid på kniven. Sen finns det nog en del andra delstater också, men att nu senast jag kollade en sån här sammanvägning, så ledde Trump med 0,2%. Alltså det är liksom ingenting. Det kan hända att nästa gång vi kollar på nätet, så har det där ändrat helt enkelt.
Men hur är det? Alltså, om läget är precis som det är nu och det svänger i Pennsylvania, då skulle läget förändras så att plötsligt Harris leder alltså?
Ja, för då har hon 270 och Trump har 268 helt enkelt.
Men tappar hon sen i en annan stat då, som hon nu leder, då vänder det tillbaka igen?
Då vänder det tillbaka helt enkelt, för det är väl det är typ då av de här, de här som jag nyss nämnde är ju jämna, Wisconsin, Virginia och Michigan, det är där det är.
Men finns det någon av dem då som det är, som, när du ser det här nu, läget nu, då är det någon av dem som det är smartare för Harris att fokusera på? För hon säger att hon ska vinna en stat, då måste hon väl välja vilken av dem är viktigare, för hon behöver ju bara vinna den där egentligen. Är det den?
Ja, om man ser rent krasst på det, så att det är där det är jämnast och det är tillräckligt många elektorsröster som står på spel. Men det är ju klart att slarvar man för mycket och fokuserar bara på Pennsylvania, så då kan det hända att du tappar någon annanstans helt enkelt. Ja. Så det gäller ju, du kan ju inte vara alltför blåögd på den punkten heller, för att det är ju inte frågan om att hon leder jättemycket. Att om vi tar och tittar lite mer övergripande på det där, så de har en väldigt, liksom, det är väldigt snyggt gjort där på det RCP Electoral Map, för att de är färglagda utgående från hur mycket, vilken skillnad den är helt enkelt. Ja, man kan följa med och veta liksom vilka delstater som är ganska säkra, och om vi Om vi då säger att det var någon ledare med 5% enheter. Mm. Det är ju liksom, det är inte överlägset, men det är ju hyfsat mycket i alla fall.
Ja.
Så att det ska en hel del till för att det ska svänga. Och då är det i nuläge, och nu tyvärr kommer det siffror. Men att 219 mot 208 för Trump, och sen är det 111 elektorsröster till. Mm. I sådana delstater där det skiljer mindre än 5% helt enkelt.
Ah, ja, så och då, att, för då är de osäkra.
Ja, precis. Ja, mm. För att det är ju lättare hänt att det svänger i en sån delstat än i någon delstat var någon leder med jättemycket. Så att fast man talar om att det är 538 elektorsröster som står på spel, så i praktiken så kan vi redan dela ut 400 av
ja, just det.
200 åt vardera och sen lite på 100 till som ja, var det hugget som stucket helt enkelt. Mm.
Så det står egentligen, men det är bara några röster där. Några elektorsröster som är avgörande ju.
Ja, för att 111 av 538, det är ju en 20% det ungefär.
Mm. Ja, det är väldigt spännande att höra. Men det här, bara sammanfattningsvis, att Harris nu skulle leda jättemycket plötsligt. Hon har synts jättemycket och det har varit rena smekmånaden för henne. Det är ju inte sant, för att Trump leder ju och hon kommer att få det kämpigt väl.
Jo, för där är ju också en sån grej att ser man på procentuella fördelningen i hela landet, så där är hon ju före. Att hon med några procent. Och det är ju det som blir så missvisande, för det är väldigt ofta det som rapporteras i våra medier, att jag har Harris leder med 2%. Men det handlar ju om det att i de där små delstaterna så får de ju lite proportionellt sett lite fler elektorsröster. Och det är det där. Det är alltså ute på vischan och det är där som Trump är den starkare. Så att i praktiken så om man i svensk eller finsk tv eller tidningen som säger att Harris leder med 2%, så borde man också tillägga att men hon måste i praktiken vinna med 3% för att ta hem valet.
Ja, jag visste.
Och där har vi ju ändå i någorlunda färskt minne via Hillary Clinton, som ju hade några procent fler än Trump och ändå förlorade.
Mm.
För att det är så som valsystemet funkar helt enkelt. Att den som är det hugget som stucket, så vinner den som är starkare i det här delstaden där det inte bor så mycket människor.
Ja, och det är republikanerna fördel då?
Det är det, därför att de är starkare i de allra flesta av de där små delstaterna.
Mm. Men hur är det med det här med Georgia, för att nu är det på gång att de ska dit, det kanske var till och med idag, jag minns inte nu, om de är där och slåss, och Georgia var ju så stort förra gången och allting, och är den, för du nämnde Pennsylvania nyss som att det skulle vara en important battleground, men nu är det Georgia de slåss, kan Georgia avgöra det på något sätt också, eller?
Ja, där är några elektorsröster mindre, så att de ska, och där leder då Trump med typ 1% eller 2%, alltså inte mycket. Och då det här, redan om Harris då skulle vända på steken i Georgia, så då kommer hon ju närmare, men hon kommer ju inte, det räcker inte med bara Georgia, eftersom att hon behöver 19, och jag tror det är 16 som står på spel i Georgia. Och ska man upp, alltså alla delstater är intressanta på sitt sätt, men Georgia är ju speciellt så tillvida att det är ju nere i södern var republikanerna ofta vinner, men det har ju varit så stor inflyttning till de där större orterna, Atlanta och Augusta och vad det nu heter, och det är liksom mer liberala element norrifrån som har flyttat in, så att det här väljarkåren har liksom ändrats på senare år. Och
avgjorde förra valet väl?
Det avgjorde, det var ju den, det var ju den delstat där det var som jämnast, för att där det skilde ju på något 11-12 000 röster i en delstat som ju har en folkmängd som är, ja, jag vet inte hur många som, men alltså det är ju inte en pytteliten delstat om de har 16 elektorsröster, så att det bor ganska mycket folk där, men att den där skillnaden där, så var det andra var den minsta av samtliga 50 delstater, och det kan man väl anta att det kommer att vara jämnt där i år igen, för att det ändrar ju inte så mycket på från ett val till ett annat.
Nej, och det du sa förut, var det du sa att Biden låg under i de stater han vann då, förra gången han vann. Och Trump ledde i de staterna. Men nu är frågan, vad hände med Harris då? Där?
Ja, precis. Därför att i 2016 så var det så att Trump vann i många sådana jämna delstater. Mm. 2020 så var det så att Biden vann i många sådana jämna delstater. Och nu är det så att Trump leder i de flesta av de här jämna delstaterna, eller vågmästa delstater, eller battleground states, eller vad vi nu vill kalla det helt enkelt.
Med mycket lite i vissa fall.
Ja, precis. Det är inte så stor skillnad i de flesta fall. Så att det kan svänga i Pennsylvania eller Georgia eller någon annanstans. Så att, att det blir intressant, men som sagt var det, man behöver inte fokusera på alla 50 delstaterna, utan det är väl nog typ en 41 eller 42 så kan vi redan säga vem som vinner. Och det där ser man ju också, att det är ju inte satsas ju de här enorma beloppen som satsas på valkampanjen, så det är ju koncentrerat till några delstater helt enkelt, för att det är ju bortkastade pengar om du liksom sätter en massa slantar där du vet antingen att du sannolikt kommer att vinna eller att du sannolikt kommer att förlora. Det är ju slöseri. Det är ju bättre då att lägga pengarna i Pennsylvania eller Georgia eller något sånt ställe.
Ja, precis. Och särskilt Pennsylvania då. Men hur är det med de här gallupsiffrorna och undersökningarna? Hur uppfattar väljarna själva, eller de som tillhör ett läger, liksom de här? Är de välkomnande, eller är de bara välkomnande när de visar plus åt sitt egna partiet? Eller tycker de att det är bluff eller sånt där?
Jag har en känsla av att man tar emot, där bor ganska många miljoner människor, så att de är ju alla individer, men jag vet ju bara att förra valet så var Fox News först, och det är ju alltså en tv-kanal som sympatiserar tydligt med republikanerna, och de var först ut med att konstatera att det verkar som att Biden skulle kunna vinna jag minns inte om det var Arizona eller Nevada, jag tror det var Arizona, och då blev alltså folk arga och liksom kritisera dem för att hålla ni på demokraterna, vi säger på det där viset. Nej, vi rapporterar siffror. Ja. Så de blev liksom arga för att Fox News då inte serverade den version av sanningen som de ville höra. Ja. För att de märkte väl, så att de var kritiska mot att Fox News var objektiva.
Ja,
och dessutom hade de ju rätt, för att Biden vann i den där delstaten.
Men just det här att
klassiskt att man skäller på budbäraren, man blir arg på budbäraren.
Ja, och då har ju Fox liksom redan sålt sig lite till dem också.
Ja, inte så lite heller.
Men entusiasmen inför att ett val mellan Biden och Trump, var det så att republikanerna i allmänhet gillade det upplägget, men att det inte de gillar upplägget Harris mot Trump, är det så eller?
Ja, jag tror ju nog det, för att de verkar vara så tagna på sängen att det plötsligt inte... att nu kan man som inte peka på att titta, en senil gubbe är vår motståndare, haha, vad han är löjlig. För att nu slår det ju tillbaka i sådana fall, för inte, jag menar, tycker jag nog att den där Trump verkar så skärpt alla gånger heller med alla konstigheter. Så att jag tror ju nog att de ska ha föredragit att Biden ska ha varit kvar för, eller vi säger så här, Harris har en chans mot Trump, och jag tror att Biden liksom inte skulle ha haft det på det viset. Att för fyra år sedan så jag liksom delade den där bedömningen om att Biden var den demokrat som hade bäst chans att besegra Trump. Men fyra år senare var situationen en annan.
Jo.
Att det tog bara lite länge att inse det själv.
Och det kan nog väl hända så att det egna partiet, republikanerna, de kan tåla Trump hur än han är liksom, så länge han levererar siffror. Men när siffrorna nu börjar lite mer vara lite skralare och lite mer, det börjar bli lite så här oroligt, då är de inte alls kanske lika förlåtande eller tålmodiga mot Trumps nycker och påhitt.
Nej, det kan ju vara lite samma som jag var inne på någon fotbollsparallell här tidigare, att en tränare coachen är inte bättre än
framgången liksom.
Resultatet från senaste matchen helt enkelt. Så det är ju klart att det kan bli nervöst då, och speciellt då det är så infekterat mellan de båda partierna så, som det nu är så.
Nej, men det, där kan han ju, Trump ha emot sig, att han inte är så, att han är så knepig, för då, annars kanske de hade överseende med det. Men vi får se vad som händer. I princip leder han ju, och det ser ju inte alls ut som han, att det är helt stor risk just nu. Men om man tittar tillbaka på de andra valen, nämligen till exempel, jag tittade någonting med Clinton då, och det fanns en jämförelse också på Real Clear Politics mot augusti, det kanske var samma datum du sa, fjärde, jag minns inte, men just augusti då under 2016-kampanjen och sen nu, och hon ledde ju jättemycket i de undersökningarna. Hur är det med de senaste valen? Vad kan de berätta för oss om nuläget egentligen?
Ja, det kan man säga att Trump ligger bättre till nu detta datum än vad han gjorde för 4 år sedan eller 8 år sedan.
Ja, just det.
Så att han är som, det har gått bättre för honom ju närmare valet han har kommit. Mm. Men det är ju då i sin tur ingen garanti för att samma ska ske i år helt enkelt. För 8 år sedan så då var han, upplevdes han som en av många då, som en frisk fläkt och det här, han för 4 år sedan var ju ändå sittande president med allt vad det innebär, och nu har han då, han är det här, han 8 år äldre än vad han var första gången, och jag tycker personligen att det märks.
Och sen var det, när det gäller just Clinton, visst var det så att hennes siffror rasade sista veckan på grund av att de hade det där med hennes e-post, och det var något lömskt grej.
Ja, precis, det var någon sån där underlighet där på slutet, att FBI börjar utreda om hon har begått något brott, vilket ju inte var fallet, så att där tror jag väl att ska man nu peka på någonting som kan ha avgjort valet den gången, så var det väl ju, ligger nära till hands. Och det, man brukar tala om October surprises, alltså oktoberöverraskningar. Vi vet ju bara den situation som finns nu, vi vet ju inte hur det, ett uttryck kan det komma, världens skandal som dyker upp om en månad eller en och en halv månad eller något sånt. För det känns ju som att det skulle hända någonting hela tiden här.
Ja, och nu är det lite lugnare efter, förstås, efter konventet. Harris måste väl hem och vila sig, och även så Waltz förstås, och vi får se. Men nu är de väl på lite snart i Georgia, eller om de var det redan idag, jag minns inte. Men sen då ser vi fram emot om en vecka att börja diskutera den kommande debatten som är veckan efter det. Och fundera kring de frågorna. Men det finns hela tiden någonting spännande att fundera på. Titta på Real Clear Politics-sidan, alltså, som Klaus nämnde. Där finns det mycket intressant information. Skicka frågor till oss. info@totalmedia.com. Total med TH. Och vi ska avsluta det här programmet genom att prata om en president som faktiskt var ganska länge president. Han kommer efter den stora JFK. Och det är ju förstås den 36:e presidenten Lyndon B. Johnson som kommer in då när Kennedy blir mördad 1963. Och han är president till 1969. Och han är faktiskt 9 år äldre än Kennedy. Han var född 1908. Och han dör faktiskt ganska också snart efter han har slutat som president. Nämligen 1973, 10 år efter Kennedy. Ja, vad säger vi om Lyndon B. Johnson? Så återigen en president som inte på sätt och vis var meningen att han skulle bli då han blev, så att säga.
Nej, verkligen, för att han, det var väl ingen hemlighet att han och Kennedy tyckte ju inte ens bra om varandra, utan de var ju rivaler inom samma parti, men att Kennedy var ju ingen dumskalle, så att han insåg ju att han behövde röster från sydstaterna helt enkelt, och Johnson var från Texas, och då passade ju, tar en väldigt etablerad Texas-politiker, så det var ju inte dumt på det viset. Och sedan då blir det plötsligt den här personen president. Det är ju mindre än 1 år kvar till följande val.
Just
så
det,
1964 så vinner han ju med bullar och brak, för att det är ju klart att han har ju liksom sympatierna på sin sida, att han hamnar att ta över presidentposten under så exceptionella omständigheter, att den folkkära Kennedy blir skjuten. Dessutom är i Dallas, alltså i Texas, i Johnsons hemstad, och inte för att jag vet om det nu har någon betydelse, men i alla fall så det är väl faktiskt enda gången som det är en kvinna som har lett den här då, den nya presidenten, för det ser ju alltså det är ju ett flygplan.
Ja, just det.
De lyfter därifrån och det är en kvinna som leder den där. Man tycker att det är en så pass intressant kuriositet så det skulle vara mer välkänt, men att det drunknar väl i all den där dramatiken och ståhej som var kring det där. Och
men det är intressant att på bilden är The First Lady också där, som just har förlorat sin man.
Ja, hon står ju där och liksom hon
övervakar.
Ja, och hon står ju där och gråter. Den är väldigt känd, den där bilden.
Mm.
Och sedan då så då det är val 64. Ja, och som sagt, Johnson rider ju då ännu på en sympativåg, så att han vinner. Han är ju en av de mest överlägsna vinnarna någonsin, och att han vinner ju väldigt klart. Och sedan då det var följande gång så då han ju trappat upp kriget i Vietnam så pass så att han har blivit väldigt omstridd kring det där, så att då drar han ju sig ur helt och hållet och konstaterar att jag inte är med i valet. Och det är ju lite speciellt med tanke på hur överlägsen han ändå hade varit.
Mm, tidigare. Men det där, vad man kommer ihåg idag, det är ju han var presidenten med Vietnam alltså, eller hur?
Ja,
och är det är kanske lite orättvist också, men han var ju det, eller? Var är han?
Jo då, och sen så, han är ju då väldigt känd för sådana här sociala reformer.
Ja, dessutom.
Great Society på inrikespolitikens område, men det är ju bara det att han var bättre på inrikespolitiken på utrikespolitik, om vi säger så. Det var sådär diplomatiskt sagt. Och sedan så, han hade ju sån här grej som att han väckte uppmärksamhet med att lyfta upp sina beagle-hundar i öronen. Djurvänner tyckte väl inte det var så. Så de frågade varför gör han på det där viset. Ja, han tycker det är så roligt för de börjar källa.
Vad förfärligt. Men det undrar jag om vi ens fick med i vårt avsnitt om Lyndon B. Johnson.
Det kan hända. Det kan hända. Ifall det nu är någon som undrar varför vi talar om honom nu, Therese, jag vet inte ens om du sa det, men vi har en annan podd helt enkelt som heter Mr. President. Du kan just inte det. Jag vet inte.
Jo, nej, det sa jag inte, men det är sant, och precis, vi ska tipsa er om att ni kan lyssna på den också, och det gör ni också på totalmedia.com, den sidan totalmedia.com med TH Totalmedia, och det finns också på Apple Podcast och på Spotify, precis som den här podcasten, som dessutom kommer igen om en vecka. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Tack själv.